Lisa
Röstlund.
Ja, just det, alltså, precis, i bagis och allting. Ja. Ja, det var mycket gråta. Fy fan, det mådde inte bra alls.
Alltså, det kan ju också, det är ju roligt med Bachelor att vi började där.
Ja,
för nu är det ju Bachelorette.
Kändis. Det var ju då vi närmade oss kändisarna genom Nora.
Mm.
Jag har faktiskt redan tryckt på räck, bara så där. Spontant gjorde jag.
Pauline, det här är vårt sista avsnitt av podden. Jag vet inte hur man ska säga det utan att bli emotionell. Men alltså det här blir vårt sista avsnitt som studenter på Umeå Studentradio. Vi leker journalister. Det känns ju jättetråkigt men också fint på något sätt.
Ja visst, det här är it's the end of an era.
It's verkligen,
alltså,
the
verkligen.
End of an era. Och det är tydligen folk som... Nu försvann jag.
Jaha, va?
Är det att, att jag inte hör något bara? Hallå?
Hallå?
Men tydligen är det folk som lyssnar, tänkte jag säga.
Ja, gud. Är det det?
Ja, bara nyss var det en som sa att hon hade lyssnat på några avsnitt.
Det var roligt.
Utanför. Ja. Ah, så kul. Tack till alla er som har lyssnat.
Ja.
Vi har ju fått... Vi har ju gjort så himla mycket olika slags avsnitt.
Oh ja, alltså vi har ju verkligen lärt oss journalistiska grepp. Det, och vi har haft jättespännande intervjupersoner. Vi har typ, ja men gråtit. Vi har gråtit i den här studion.
Det har vi gjort.
Och vi har skrattat också.
Och typ, ja men hon som jag pratade med här utanför sa att hon hade hört när vi pratade om vårt gräv som vi ju publicerade nu om Volvo. Och ja men det var ju jättekul. Det, om ni inte har lyssnat på det, in och lyssna på det. Det känns också som att vi har hunnit med så många olika ämnen och typ utvecklas himla mycket. Alltså första avsnittet vi gjorde, Paulina, vi kände ju knappt varann. Alltså, vi visste ju inte hur man pratade. Liksom.
I radio eller i mikrofon och höra sin egen röst så här krispigt. Mm. Och det var ju verkligen, jag tänkte faktiskt på det idag när jag skulle titta på våra säsongsomslag, alltså som vi har för podden. Och att jag minns hur vi ställde upp oss så där rygg mot rygg, armarna i kors. Ska vi ha någon kavaj kanske?
Ja, seriösa.
Att vi var som så...
Och så nu bara, vi ska ha massa klistermärken överallt.
Jo. Men alltså hur utvecklingen har varit spikrakt uppåt skulle jag säga. Faktiskt. Jag är jäkligt stolt över oss, att vi gjorde det här. Att vi kom på så tidigt, jo men det här vill man ju göra på sidan om. För vi hade ju kunnat... bara gå i skolan också.
Ja.
Det har ju verkligen varit ett bra sätt att ventilera. Man vet att man har den här trygga platsen på studentradion. Ja, men det har varit underbart.
Mm. Precis. Ett av de första, eller den första gästen vi hade, det var ju en bachelor-deltagare.
Ja.
Alltså vi började där, liksom i reality-världen. Nora från Bachelor var med och berättade om lite om inspelningen och hur saker och ting går till bakom det. Sen har vi ju pratat jättemycket journalistik också med olika journalister.
Precis. Två klimatjournalister. Precis. Vi har även någon som är lite, har varit specialist på AI allra senast och kulturjournalist. Alltså, och när vi hade kulturjournalist och författare Sara Meidel, kulturredaktör, och är faktiskt på VK. En av få i landet som fortfarande är kvar, ska ju sägas. Det avsnittet för mig var så sjukt gripande.
Det är spännande. Hon berättar ju om sin bok som handlar om hennes erfarenheter av anorexi. Och så pratar vi också lite om kulturjournalistik.
Och typ skrivandet, vad innebär det för människan? Hur viktigt är det?
Och även nu där skrivandet var vi ju inne på nu när vi hade Elin Anna Labba också som är journalist och har skrivit sin första roman också. Journalistiskt skrivande, romanskrivande, vilka friheter man kan tänka att man har.
Mm.
Alltså att det ges massa friheter att skriva romaner, för då behöver man inte kolla upp all fakta utan man kan göra det mycket friare på något sätt.
Ja.
Medan journalistiken har sin nerv att man berättar sanningen.
Ja, sanningsenligt ska det alltid vara.
Ja.
Och opartiskt, det är väl det svåraste kan jag tycka i våran yrkesroll. Det tycker jag att man känner nu när man är mer ute i det verkliga journalistlivet. Att det svåraste är ju att inte lägga in sin egen värdering i saker.
Ja. Hur ofta måste du sätta dig på fingrarna liksom kring det?
Typ dagligen.
Mm. Alltså du har ju fått ett nytt jobb, kan du inte berätta om det?
Jo, jag jobbar på Enköpingsposten.
Mm.
Det ligger 20 minuter med bil från där jag bor i Örsundsbro. Så det är nära lokalredaktion, alltså på tidning.
Ah.
Så det är väldigt så här traditionellt men också otroligt härligt att börja så här back to basics. Okej, jag är den som gör allt. Jag är verkligen multijournalist. Jag ska filma, jag ska ta ljud, jag ska fota bra kvalitet på bilderna. Det ska liksom nå fram till läsaren. Det ska alltid vara lokalt vinklat.
Mm.
Det måste ha med Enköping att göra. Alltså, mm. Enköpingsborna ska bli intresserade.
Mm.
Och jag kan ju inte ett skvatt om Enköping som sådan. Alltså det är en ganska så här intetsägande liten, det är ingen håla liksom, men det är inget speciellt.
Nej, alltså, men du hittar ju inte där och du vet inte
nej, vad... Men nu ska jag säga, nu kan jag faktiskt huvudgatan och sådär. Det är inte stort
det är
alls. Alltså, alla vet ju vilka alla är, verkar det som. Så de som har varit länge på redaktionen har ju väldigt bra koll på allt och alla. Ja, det är ju hon och det är hans dotter. Och ja. Att man vet.
Liksom. Du har kommit in i det.
Ja, men jag tycker det.
Ja, men du har verkligen gått. Det kanske är, man brukar kanske börja på en lokal tidning och sen komma in på typ TT. Men du började jobba på TT.
Verkligen, det var en konstig ordning egentligen. Ja. Men det gav ju mig också bra insikt i hur det funkar. Först nationellt och liksom, jag fick snarare zooma utifrån och in då. Mm. Så nu är det så här, det är väl snarare så nu att jag får tänka till. Bara just det där är inte relevant för Enköpingsborna. Att jag måste som hålla mig. Eller jag måste, om jag tycker att en nyhet nationellt är viktig för att lyfta, liksom, då måste jag kunna motivera. Okej, men varför är det intressant för en som läser Enköpingsposten att veta?
Hur kan det se ut då?
Ja, men det var ju typ som det här med när man hade samlat statistiken över hur många kvinnor dödades i mars. Och det var ju fler än... Alltså någonsin på så kort tid. Alltså vi var inne i första kvartalet av det
fanns
året.
En liknelse mot gängvåldets offer.
Ja, men och eller snarare en sån, ett, jag skulle säga nästan en särskiljning av att det är så många kvinnor, alltså så många fler kvinnor som drabbas i våldet i sin nära relation än att gängkriminella dödas av en annan gängkriminell.
Mm.
Alltså snitt rent siffermässigt så är det ju ett högre dödsantal på kvinnorna än gängkriminella män eller pojkar.
Mm.
Vilket är i sig så här, va? Det är ju, tycker man ju inte, det här har vi väl inte pratat om innan.
Nej.
Så det vart ju ändå en debatt och det vart väldigt så uppmärksamma, känns det som, typ Expressen, Aftonbladet. Alla stora nyhetsmedier tog ju upp det och visade på att ja, de här har blivit mördade av sina ex eller sin partner. Och det har varit många på kort tid. Så
och det här ville du då ta upp i Enköpingsposten då?
Ja, eller min pitch var väl typ på morgonmötet att så här, ja, det här som ni alla säkert vet, det här har ju hänt, det är på Rapport, det är överallt, TV4. Det är ett otroligt viktigt ämne, vi måste prata om det, det är vårt ansvar typ, men hur ska vi göra det lokalt? Eller, för jag förstod ju att det var ju absolut ett intressant ämne, men varför berör det Enköpingsborna så i hjärtat? Mm. På vilket sätt? Och hur ska vi förklara det? Så då fick jag ju i uppdrag att så här, hitta case. Och jag tänkte bara okej, okay, det är ingen som kommer skriva ut på Facebook. Bara, ah, jag har varit nästan dödad av min kille. Här är mitt nummer.
Nej, så det skulle var ju kanske vara någon anhörig som har förlorat en syster eller något.
Precis, att det ska gå så långt att
man kan, men det är inte så många sådana berättelser ute nu.
Precis, alltså det är inte till offentligheten liksom. Nej. Så då började det faktiskt med att jag föreslog det här, pratade, hade väldigt så här mycket snack och funderingar och samtal med min chef då, som är väldigt involverad i allt vi gör tycker jag, och har en väldigt så här fin kommunikation med oss. Så att det är alltid, han tar sig alltid tiden liksom, för att man ska få hinna prata igenom. Jo, men jag tycker det är viktigt för att så. Och då sa han bara, men ska vi börja med att du begär ut domar kanske?
Mm.
Jag bara, ja. Såklart, för det är ju allmän handling.
Läste du igenom domarna eller finns det någon typ av sammanfattning på första sidan? Alltså kunde du som kolla?
Ja, det första som i en dom är ju typ information om den tilltalade, alltså målsägande, tilltalad och vad det blev. Alltså, domslutet säger alltid vad blir påföljden eller denna personen döms för.
Mm.
Och så anges det misshandel ett år och så länge. Ja. Men det som var intressant när jag skulle hitta case var ju att jag var tvungen att läsa igenom hela berättelsen. Så då fick man ju in i detalj läsa allt ifrån sms-konversationer till han sa så här, han tog strypgrepp, jag mindes inte, då tror jag att jag blev medvetslös. Alltså väldigt groteskt och typ, jag märkte att jag blödde, det rann blod i ansiktet. Alltså så här, det är ju väldigt detaljerat beskrivet. Men samtidigt så kände jag också, för jag varit så arg och ledsen och uppgiven när man läser det här och så får kanske det sluta med att mannen inte fälls ens. Mm. Då blir jag också väldigt förbannad på rättssystemet.
Mm.
Så då känns det bara viktigare att jo, det här måste jag ju skriva om. För att så här får det inte vara.
Vad gjorde du sen då? Alltså du satt i 3 dagar och läste.
Mm. Och samtidigt då har man ju andra nyheter.
Plockade liksom. Du ut då någon viss typ? Eller liksom?
Ja, för jag valde om så här. Jag kände ändå att jag valde bort där det var för grovt. Där det var typ för nära döden. Eller om det var känsligt typ att det var något barn med. Eller alltså det som var för hemskt rent utav. Som jag tänkte att det här kommer inte den allmänna läsaren vilja ta till sig.
Mm.
Det valde jag bort. Och ibland om tingsrätten hade skrivit ett otydligt händelseförlopp som man inte själv som läsare noggrant riktigt förstår. Men vem var det då egentligen som gjorde det och det och det? Och vart var hon och liksom, hur kände de varandra? Det kan, alltså, kan vara en sån sak att man väljer bort. Och sen var det, jag började ju bara att kolla på typ närmsta året och då fick jag ihop 5 case ganska snabbt.
Och då använder du casen liksom från domarna att alltså, du har inte pratat med dem inblandade?
Nej, eller...
I det skedet i alla
fall? Nej, inte i det skedet. Nej, precis. Då var det bara så här, allmänt beskrivande, vi ska hitta 5 anonyma case. Liksom. Vi tar dem bara från domarna.
Mm.
Och det gjorde jag ju. Och det... Sen fick jag ju liksom vidare kontakter utifrån dem.
Mm.
Men annars så var det ja, bara beskriva hur det kan se ut. Alltså hur det är våldet. Hur ter sig våldet i vardagen och hur ser vardagen ut för de här kvinnorna liksom?
Mm.
Så det var mer så.
Och det här blev ju ett antal artiklar som en artikelserie då som du publicerade. Var det förra veckan eller för 2 veckor sedan?
Det började för 2 veckor sedan. Men den fortsätter faktiskt.
Ja.
Det är det som är sjukt. Den har liksom fått en egen storytag.
Ja.
Mäns våld mot kvinnor som är ny som har införts nu när jag gör det här.
Precis.
Det är jättekul.
Jag läser bara några rubriker.
Mm.
Det är till exempel då, han pekar ut de våldsammaste männen i Enköping. Då var det en kriminolog som pratade om liksom den här listan på män då.
Högrisk män som, alltså som har såna, de är högriskpersonligheter. Liksom. Mm. De har begått tidigare straff, de är liksom kriminella redan. Men de har också visat på våld och framförallt uttryckt självmord. För att de ska ta självmord, det är en sån här jättetydlig, viktig faktor.
Att man hotar med det mot kvinnan.
Eller att man säger det, jag vill ta livet av mig.
Ja.
Det är ofta ett tecken på, har den här kriminologen räknat ut, på att han kommer ta livet även av sitt ex eller sin partner.
Ja, det där, när jag läste det så det där hängde kvar. Jag vet att jag har pratat om det med olika personer. Mm. Alltså att det är intressant, för man tänker kanske att det ska vara mer ett tecken på att man mår dåligt och vill skada sig själv, men att det är en indikation på att man är benägen att skada en annan.
Verkligen.
Men vad det, för det finns ju det här beta... arbetet, att man ska pinpointa de här våldsamma männen. Alltså att det är ett sätt att jobba på.
Ja, men det ingår väl i den. Alltså, så är det ju. Men sen är ju han, den här Anders Östlund, specifik, för att han är som den som har kommit på att det här är ett arbetssätt som polisen kan ta till. Och för att hålla extra koll på de här personerna. De ska alltid vara i närheten. För att om det kommer in ett larm så ska de vara så sjukt snabba på platsen, för att det är så hög risk att en kvinna dödas.
Det här Frida, han dödade mig nästan, det var sekunder ifrån. Polisen skyddar honom mer än de skyddar mig.
Mm.
Är det någon du har pratat med? Eller?
Precis.
Berätta om det.
Hon är ju då ett anonymt vittnesmål. Så jag har haft kontakt med henne via samtalat, alltså ringt och pratat på telefon. Så jag vet inte ens vart hon befinner sig nu, för hon är skyddsplacerad.
Mm.
Men vi har haft kontakt på telefon och hon har berättat liksom från början till slut, så här gick det till. Mm. Och nu lever jag skyddat då från den här mannen som sitter i, eller domen har precis fallit, så han ska ju hamna i fängelse nu då.
Mm.
Och det var när hon utsattes för grov misshandel då av honom. Och hon blev ju i princip nästan ihjälslagen av honom, men deras hund hoppade emellan för att den trodde att de lekte, att de busade.
Mm.
Så hon har ju sagt till mig att ja, men hade vår hund inte varit där, då hade jag nog inte levt.
Mm. Hur var det att ha alla samtal med henne?
Mm. Jag grät faktiskt inte. Och jag är väldigt känslosam.
Mm.
Men jag blev mer arg och så här kände mig på hennes sida. Alltså att så här, hur fasiken har det här gått till? Alla visste.
Mm.
Alltså så här, polisen visste. Men de hjälpte inte dig när du ville packa dina kläder för att kunna flytta ifrån honom och fly. Utan det var så här, du får ringa socialtjänstens jour istället.
Mm.
Alltså att hon var så utelämnad att hon stod på bar backe liksom. Om man inte kan ringa till polisen när ett brott händer och om de inte kommer och hjälper, vem ska man då ringa?
Mm.
Tänker jag.
Men då liksom det du sa innan det här liksom om att vara objektiv och att så här inte dra in sina egna känslor.
Mm.
Det här måste ju vara som ett så här extrem exempel på det här. Liksom, hur var det att skriva den här texten om hennes historia? Hur förhöll du dig som journalist till det här?
Ja, det som är så bra med att vara journalist är att man har en redaktion bakom sig och man har en redaktör. Det är alltid upp till redaktören att liksom släppa igenom liksom den sista slutgiltiga versionen.
Ja.
Och till en början så var det någon mening där han tyckte att jag då betonade på att jag tror jag skrev något i stil med och han blev inte ens fälld. Nej, och då han bara det kan vi ju inte, för där lägger vi en värdering i det.
Mm.
Och jag bara absolut, det bara blev, för man är också så inne i det arbetet. Så det är verkligen en daglig kamp, och det kände jag ju redan när vi gjorde Volvo-granskningen. Mm. Shit, vad svårt det är att inte bli engagerad.
Men det är ju liksom just det där språkliga, så det handlar ju om, det kokar ju bara ner till ord, och då när man kommer in i det så är det ju ganska enkelt. Alltså,
ja,
att så här, just det, hur man skriver objektivt, att man inte skriver ens, utan man skriver liksom så neutralt som det går, och så låter man ju citaten få vara kraftfulla.
Men, och det tyckte jag du var väldigt duktig på att påpeka och liksom hjälpa mig med under granskningen av Volvo, för där kunde jag bara av farten liksom lägga in sådana värderingsmeningar liksom, där man betonade på att det är ju liksom rent åt helvete typ. Medan du bara absolut, det kan vara rent åt helvete, men
det kan inte vi skriva.
Det kan inte vi säga.
Nej.
Och att du var så här, du alltid bollade tillbaka till, men läsaren får ju tänka det själv i så fall.
Ja, visst.
Alltså, och det är ju jättebra. Mm. Och du har ju ett bättre, mer objektivt språk än mig. Och det är bra att ta lärdom från varann.
Ja,
för
visst.
Där kunde ju du
men det känns som utifrån att du kanaliserar din passion, för du har ju en så stark liksom passion och drivs av så viktiga frågor som du vill göra förändring och så. Att du, känns det som att du börjar kunna kanalisera så här hur du ska använda det och ändå kunna skriva, alltså hur du ska använda det helt enkelt.
Absolut. Alltså faktiskt med den här artikeln, det började ju kännas rätt redan när vi jobbade med Volvo-grejen.
Mm.
Att nu är vi något på spåren, nu händer det verkligen någonting. Alltså det har ju varit också ett efter...
Ja, alltså senast nytt var ju att Expressen lyfte upp det här ungdomskommittén.
Mm. Mm.
För de har ju då ungdomskommittén, tjejer och några killar på Volvo som också har varit med i våran granskning och pratat om hur det är för unga, och som också har gjort en enkät internt på Volvo och driver frågorna på arbetsplatsen. De har nu fått pris av LO, är det va?
Ja, precis.
Att så här, årets typ fackliga insats eller något sånt där.
Exakt.
Heter det.
Jättekul.
Och nu har Expressen lyft upp dem. Superroligt.
Ja. Och det var så roligt, för vi har ju verkligen haft kontakt med flera av de tjejerna framförallt som har varit ännu lite mera, de har ju varit aktiva i andra fackliga liksom, grejer också. Så vi har haft väldigt mycket messengerkontakt, vi har träffats, vi har pratat, vi har haft intervjuer.
Mm.
Alltså, så man har ändå följt deras arbete från att de presenterade enkäten också.
Mm.
Så jag tycker det var jättekul att följa.
Det är så roligt att se dem träda fram i media på fler sätt.
Gud ja, verkligen. Det ska verkligen få sin uppmärksamhet.
Det är lite förändring på gång.
Oh ja, det får vi verkligen hoppas. Men du Tora, nu när vi, jag tror att när vi sänder det här avsnittet så borde ditt reportage ligga ute som du har gjort.
Ja, det är måndag, nu på måndag den 29 april, alltså det har nog redan släppts när vi har klippt klart den här podden. Då kan man kolla på Fråga doktorn från den 29 april, alltså då ska mitt reportage var med där som jag gjorde under min praktik. Ja. Det var ju också så här, ja men apropå att typ komma med en idé lite och få jobba från ax till limpa med någonting, var ju väldigt kul där när jag liksom pitchade den idén för reportaget och fick liksom verkligen bra förutsättningar för att ro det i hamn.
Mm. För det var ju verkligen din idé också. Det tog ju du från egen egen vinkel eller liksom eget håll.
Ja, det var ju, ja men precis. Mm. För jag började tänka på så här, men vad är intressant inom sjukvårds- och hälsovärlden? Och så började jag tänka på sjukhuset och vad det finns för vilka lokaler jag har varit i där. Mm. Jag började tänka typ så, inspelningsplatser. Mm. Alltså, ja. Så, och så kom jag att tänka på det där badrummet där jag var med vår första bebis alltså när hon var liten. För att hon hade instabila höfter och fick ha en speciell skena för att höfterna skulle växa till sig.
Mm.
Och så bara, just det där är inte så många som känner till att man kan få en sån skena och att man då inte får bada sin bebis utan måste gå till sjukhuset en gång i veckan och bada på en viss tid.
Så
och då de liksom rengör den där skenan som är som en ställning.
Ja.
Så började jag tänka på det, bara just det är ju en sån grej som verkligen, när jag har sökt information om det också inte finns nästan någonting. Alltså det finns typ någon gammal blogg från 2009 där någon skriver om en hemsk upplevelse av det där. Jaha. Det finns inte så mycket info. Så då när jag hade det här mötet med redaktionen, då var det som att jag började med lite andra idéer. Liksom om vi kan göra någonting om hemmaförlossningar, vi kan göra någonting om tolkar. Eller vi kan göra, ja, jag hade så massa idéer på spännande grejer inom sjukvården. Och så jag bara, ja, eller så, jag vet inte om ni känner till såna här von Rosenskena och barn med instabila höfter. De bara, vadå? Jag bara, nej men, ja. Och så, då var det som att jag upptäckte där och då också att bara, just det här är ju viktigt att berätta. Och då, där har man ju nerven.
Ja.
Så när jag förklarade det att ja, men man kollar ju alla barn som föds i Sverige om deras höfter ligger rätt eller om de är ur led.
Mm.
Och det är väldigt få barn som har höfterna ur led, men de som har det måste man liksom, eller har man kommit på då att man ska behandla dem tidigt med en sån här ställning. Annars så blir man liksom halt och man får jättemycket besvär med benen och höfterna liksom sen.
Mm.
Och då var det som att de sa att det där ska du göra, det där, du har ju allting klart. Och jag visste ju vem jag skulle ringa, för jag minns ju, jag kollade så här journalen, vänta, vem var vår läkare? Och så ringde jag honom.
Perfekt. Ja.
Och då var det var så kul, för den ortoped barnläkaren, benkirurg, han, Erik, han jobbar fortfarande kvar där då, nu 9 år senare. Och han bara, det här är mitt specialintresse. Alltså han brinner för den här frågan om just den här typen av den här behandlingen.
Perfekt intervjuperson.
Ja, så han bara, gud, alltså du vet de som skinner upp när de bara, åh, vill du veta om mitt nördiga specialämne? Han bara, åh, och så berättar han historien. Du vet, på 50-talet så fanns det en man som hette von Rosen och han utvecklade den här skenan och den blev sen, ja. Så att han berättade jättemycket passionerat om det där.
Mm.
Och sen började jag ju då leta efter någon case, någon som hade en sånt fall, alltså någon som hade som bebis nu.
Är det svårt då att hitta case till det?
Ja, det jag gjorde till slut så att han som har alla patienter fick kolla runt och föreslå frågan helt enkelt. Just och det var ju den bästa vägen. Ja. För då kunde han också se vilken som var mest lämplig typ just nu.
Smart.
Så det var bara typ att ha is i magen i 2 veckor innan allt föll på plats liksom. Mm. Så då fick jag träffa den här mamman, Sara, som hade en liten bebis. Och hon var också väldigt trygg i att prata om och väldigt positiv.
Ja, vad fint.
Mm.
Det är också viktigt, för är det en väldigt sluten person som man ska prata med, då kanske man måste så här verkligen dra det ur. Mm. Och det känns ju aldrig naturligt. Alltså det blir ju aldrig lika bra.
Nej.
Det blir alltid lite stelt och lite för mycket så här, ja okej, vad ska vi prata om nu då?
Ja.
Att det
ja, men precis.
Sätter lite stopp för det här. Mm. Att det ska bli ett bra inslag helt enkelt. Hur tycker du, hur förhåller du dig till att det ofta är tidspress inom vår bransch att man ska få fram ett material snabbt? Har du behövt deala med det här eller har det varit en längre planeringssträcka? Liksom?
Ja, alltså det här var ju ett ganska luftigt. Jag hade ju som min praktikdatum, liksom slutdatum som någon slags horisont. Men när det började bli lite tajt om tid att så här hinna klippa så såg vi till att jag kunde komma in några arbetsdagar efteråt också och göra klart. Så att då var det ganska lugnt. Men det var, just där på den reaktionen, det är ganska luftigt ändå. Ja. Det var inte så mycket tidspress. Men det är klart, det var lite svettigt innan. Hade hon, för jag hade också ett case innan som drog sig ur. Alltså sa jag på fredagen och tacka nej på måndagen.
Aj, aj.
Och det var jättebra säkert för hon hade tänkt över det. Men då kände jag lite bara, oh fuck, typ nu. ja, hur gör jag om jag inte har en bebis och en mamma eller en förälder med? Mm. Hur kan vi göra det då? Ja, du vet, då kändes det.
Kommer försöka komma på alternativa vägar då.
Mm. Men det var ju roligt att kunna tänka så mycket tv och berättande. Okej, vad är det vi vill ha för scener? Vad vill vi ha? Vi borde ha någon, vi måste ha där hon går med vagnen så vi får lite rörelse och så behöver vi ha lite stilla bilder. Vi behöver ha det. Och så när vi filmar då när hon är på sjukhuset och badar sin bebis, ja men då precis när de ska gå, det hade varit perfekt att få en sån typ, nu går vi ses igen om en vecka, alltså det fanns som en bra avslut där, men då börjar bebisen skrika, så då har vi bara material där bebisen skriker för att hon inte vill ligga i vagnen, och det när man tittar på det, jag menar det är en del av livet, men när man tittar på det, då signalerar ju det liksom panik till den som tittar, så man kan inte ha, så då får man ju förhålla sig till det, vill vi ha bebisskrik här eller inte, får vi klippa om. Jag satt ju jättemycket efteråt med klippmanuset och hade ju liksom utskrivit alla citat från läkaren, allt som hon säger, och satt och klippte och ändra om. Och så när man väl var klar, bara, vänta, vi saknar ju att han säger det här och det här.
Ja, just det.
Ja, så får man lösa det med spikrar. Och
det gäller ju typ alltid att hålla kvar sitt huvudfokus på något sätt. Vad var det jag tänkte från början?
Ja.
Just det, jag ville visa, jag ville belysa det här.
Ja.
För det är så lätt, för det är alltid massa intressant som kommer upp längs vägen. Ja. Och det är det där med mänskliga faktorn. Ja, det är ju mitt i livet. Va? Ja. Man kan inte, om det kommer en fiskmås och ta en pommes frites. Alltså, det är så här, man kan inte styra över vissa saker. Nej. Men det kan förändra så mycket på de få minuter man har. Mm. Att, ja.
Ja, men också är det så himla typiskt när man är inne i något ämne. Mm. Och jag tänker typ att det som är mest intressant är det här och det här. Och så kommer någon utifrån och bara, vänta, vad är det ni pratar om? Vi har ju inte ens fått se den här skenan som alla pratar om. Just det, vi kanske måste visa den först. Du vet, det är mycket sånt.
Mycket begripliggöra.
I vilken ordning man berättar saker.
Och att vara övertydlig. Mm. Alltså, man ska, det ska alltid vara så självklart. Man ska inte kunna ställa den där frågan. Vänta, vad är det här? Man ska kunna komma
poesi,
in.
Liksom.
Nej, det ska inte vara där uppe. Utan det ska vara begripligt. Man ska förstå. Lätt att hänga med.
Mm. Och det här är också ett faktaprogram. Där vetenskapen är liksom det viktigaste. Mm. Men, och det ska bli spännande. För nu, jag tror att de har spelat in programmet. Jag har inte varit med. Men hur de har ramlat in det. För jag är ju, det är också lite läskigt att jag har släppt fritt nu, att hur snacket går i studion innan och efter har jag ju bara som lämnat massa idéer kring. Men jag vet inte riktigt vad de har gjort, och jag är ju såklart lite nervös över att undra, tänk om det är något som blir fel, eller det tror jag inte att det blir. Men alltså, det ska bli kul att se om det blir så som jag tänkte, eller om de har kommit på några andra idéer.
Ja, men för jag tycker ju absolut, både inom liksom branschen i sin helhet och på en enskild redaktion, och sett till en själv som journalist på det här fältet, att man känner ju ofta att det är ens lilla bebis, bokstavligen, som man vill vårda, omhänderta, det ska bli så bra som möjligt, och sen kan man få presentera det för världen.
Mm.
Och då är det ju läskigt att ge ifrån sig det ansvaret då, att jag har gjort fram tills hit, men sen kanske jag inte kan stå för nästan, som är producerat eller gjort av någon annan.
Vet, och det är verkligen kontroll. Och jag var med på ett liksom möte där det här programmet planerades.
Mm.
Och det var sånt ganska liksom tajt teamsmöte. Ja. Och så kände jag att jag hann liksom bara säga typ, jag tänker att ni ska göra så här. Och sen så, ja, det blir jättebra. Och så gick de vidare. Och så kände jag så här bara,
fattar de poängen nu?
Eller, man blir så här kontrollbehovet.
Men jättespännande för dig att se nu på måndag, och jag ska absolut bänka mig för det här. Ja. Jag undrar också, ska du se det med din dotter? Ska hon få se?
Ja, jag har ju pratat jättemycket med henne om att vi har gjort det här, och absolut, hon frågar ju mycket om den här skenan som hon hade. Man har den ju 6 veckor, och så ibland har man den 6 veckor till, men hon fick ju ha den i 18 veckor för det tog som alldeles så det var ändå en stor del av hennes liv, liksom första 4 månaderna i livet så hade hon den här ställningen.
Finns det bilder kvar och så?
Ja, det finns några bilder, inte jättemånga. Nej. Jag fotade inte så mycket där.
Det var inte som att du bara, dotter med skenan. Nej.
Jag tyckte typ, jag tror faktiskt att när hon hade den och allt var så nytt, så tyckte jag nog att det var ganska jobbigt. Ja, alltså jag tyckte att det var väldigt jobbigt. Jag kände att så här, här har man fått ett barn och så är det något fel. Eller typ, det var mycket den känslan.
Var du rädd att hon skulle ha ont och så också?
Nej, det var de väldigt tydliga med att hon inte hade, och det märktes ju också.
Ja, alltså hon
visste ju inget annat. Hon låg nöjd i den där.
Ja.
Det var ju mest bökigt för oss med liksom blöja och kläder och allting. Huden ska inte bli sårig. Och mycket.
Gud, jag ser verkligen framför mig, förlåt jag skrattar, men har du sett den här när man tar typ röntgen på bebisar? Då stoppar man ju som ner dem i en säg en stor plast, genomskinlig plastcylinder. Har du sett det?
Det har jag inte sett.
Plopp, och så är armarna, alltså de får som hänga över med armarna och så.
Det har jag inte sett.
Det ser så sjukt ut.
Så gjorde de inte, de gjorde ultraljud på henne när de röntgade.
Ja, vi får lägga in en bild på Instagram, för det är en sjuk sak att se. Men det är också så här, ja, hur fan ska man annars göra? Det är en sån liten kropp, man vill inte utsätta dem för strålning heller. Nej. Så då bara sätter man dem i en glas eller en liten plastcylinder.
Jag vet inte hur många avsnitt vi har gjort, men det är i alla fall 4 säsonger. Vissa har varit längre än andra.
Exakt.
Paulina, har du något favoritavsnitt eller något? Men vad minns du som starkast?
Ja, jag har ju typ redan avslöjat lite av det, men det starkaste avsnittet vi gjorde som verkligen så här grep tag i mig, det var ju Sara Meidel.
Ja, just det.
Och Ut ur min kropp. Det kändes som att vi typ pratade samma språk och hon var väldigt djup och tänkande, reflekterande person. Alltså jag kände igen mig mycket hur hon resonerade, fastän jag inte har haft en ätstörning eller så. Mm. Men bara hur hon reflekterade över livet tyckte jag var väldigt det var fint, men också det är någonting med livet som är vemodigt, och det tyckte jag hon kunde sätta på ett punkt för typ att ja, just det är det här, det är där det skaver, det här, och det var intressant. Sen har vi under säsong 2 hade vi ju sjukt mycket som var så här väldigt allmänbildande för min del. Jag hade liksom, ha destruktivt ledarskap, finns det? Vad är det? Och typ när våran egen lärare Jesper Enbom kom hit och pratade om hot och hat och hur man ska förbereda sig för att ta skit i den här branschen.
Ja. Och så pratade vi om kvinnohormoner med Linda Berg, det har jag typ glömt också.
Ja, men, och det var ju också så här, just det, vi satt och tittade på en föreläsning med henne som hon var på stan typ. Och så bara pratade vi med henne efter, och vi båda grät ju när Faisa var här.
Ja, poeten.
Poeten.
Ja,
ja, då grät vi. Ja. Det var jättekänslosamt också faktiskt.
Mm. Men det är så intressant för att vi har ju lite nischat in oss på olika forskare och folk som arbetar här i huset och pratat. Och de har ju kanske ett sätt att prata som är väldigt, de kan väldigt mycket men är kanske lite obekväma att sitta och babbla och så. Sen har vi liksom de här författarna, alla som, vi har ju ganska många som har skrivit böcker, som har mer berättare och som vill vara in och peta, och så journalisterna och så här. Det finns många, många olika typer av liksom intervjupersoner.
Och om man kollar på liksom säsongerna, nu har ju vi en lista framför oss där vi har spesat upp, man ser verkligen att det var så olika. Säsong 1 och 2, ja men då var det ju bara 2 intervjuer, sen hade vi ämnen som du och jag satt och snackade om separat. Och sen, det känns ju som att säsong 2 var våran big boom bang när det kom till intervjupersoner.
Ja.
Då var det ju en ny person varje
avsnitt.
Det var
också så kul när vi pratade med Shona som denna kampsport.
Det är så sjukt inspirerande.
Ja, alltså. Verkligen roligt.
Vet du vad hon gör idag? Fortsätter hon med det?
Nej, jag vet faktiskt inte. Det är
vi får kolla
säkert
upp henne. Det är hon säkert.
Ja. Hur kommer det kännas nu då när vi inte poddar?
Ja, men alltså, vi har ju ändå klarat oss på länk. Vi har ju båda liksom mikrofon.
Vi kanske fortsätter podda. Är det du säger?
Jag tycker att vi ska fortsätta podda. Ja. Sen kommer det förmodligen inte kunna vara på USR genom USR eftersom att vi inte längre är studenter.
Nej.
Riktiga vuxna nu.
I sådana fall så kommer vi berätta i våra Instagram-kanaler vad den nya podden i så fall heter och finns.
Ja, exakt. För jag tycker om det här formatet. Det är väldigt mysigt, roligt. Alltså det är bara härligt att vi har poddat. Jag höll på att säga 4 år, bara för att det är 4 säsonger.
4 år?
4 år, vad vi håller i! Nej, 3 år med 4 säsonger. Det känns fan, alltså det känns mäktigt tycker jag. Det är stort.
Det är så mäktigt. Jag tycker att vi ska gå ut med på en låt eller fira på något sätt.
Det ska vi göra.
Vad ska vi ta för låt?
Vi cuear våran, en låt som gör oss båda bara pepp och... vad säger man? Pepp och fest. Att man känner att livet är bara en enda stor fest.
Mot examen, mot livet, mot arbete, fritid och mera journalistik.
Här kommer vi. It's bad bitch o'clock, yeah it's thick 30. I've been through a lot but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now?